Varmt välkomna då till Viasat Motors Formel 1-podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Och vad ska då veckans podd handla om? Ja, det kan ni ju kanske gissa. Inställda race givetvis, både i Australien och i Florida när det gäller IndyCar-premiären. Vi ska lyssna till vad Ross Brawn har att säga om det som har inträffat så här långt. Gjorde en längre intervju då när det blev klart att loppet i Australien blev inställt. Vi går igenom läget just nu. Hur ser det ut? Vad har man för planer angående kalendern? Och vad gör teamen för närvarande? Och sen ja, kan vi samla ihop det här lite grann mot slutet också. Erik Stenborg utlokaliserade bilen idag. Vi är garanterat på coronavirusavstånd, du och jag i alla fall.
Mm, det måste man ju säga. Nyköping mot Uppsala kanske
17,5.
Ja, men då så. Mm.
Och sen får du dra av 1,5, för jag sitter ju där jag sitter i lagget. Så att, säg 16 då. Du hade nog rätt från början.
Ja, men det är det jag menade. men du, det var 9 dagar sedan som vi spelade in en podd senast. Och det har hänt en del. Kan man, alltså det känns länge sedan som vi spelade in en podd.
Du, ärligt talat, jag är otroligt tagen av allt som har hänt. Hade en bra känsla i kroppen när vi spelade in förra, vad blev det, söndagen. Innan jag skulle åka då på måndagen till Australien. Var uppsluppet i gänget när vi åkte dit och vi kom fram och vi hade kul, vi kändes laddade, vi var, hade hög arbetsmoral och liksom, nu jäklar ska vi dra igång där. Men lite sakta men säkert så gnuggades det där av, och det började egentligen redan när vi landade i Singapore och man märkte att det fanns ingen folk där på flygplatsen och man blev screenad och det var väldigt mycket skyltar om coronaviruset såklart. Va? Och det här hade man i och för sig förväntat sig. Va? Men det var ändå... jag blev ändå tagen av det. Jag var liksom inte riktigt beredd ändå. Jag vet inte vad jag har för förväntningar innan jag åkte egentligen. Va? Men sen kom vi till Australien, samma visa där. Alla fick ställa upp ett led och så kom det en hund som sprang förbi och kollade om vi hade några grejer i väskorna. Och sen var det ju då screening förstås. Och liksom, ja, jag vet inte. Sen kom man till väskbandet och ut genom, till att börja med passkontrollen som brukar vara kaos där i Melbourne. Inte en människa. Överhuvudtaget helt soprent tomt. Och så där höll det på liksom. Vi hoppade in i taxin och åkte till hotellet och började ändå ladda upp. För när man väl kom ut från flygplatsen, då kändes allting helt normalt. Så att det var en inledningen på helgen så att säga. Och sen rullade ju veckan på och sen så började ju rykten om den här när vi kom till onsdagen då, vi började liksom få kontakt med alla till höger och vänster, vår danska kollega och hela den biten. Och när vi var där på torsdagen och skulle börja sätta upp utrustningen för att faktiskt sända under helgen, ja, då har vi hört då att 2 mekaniker var, eller 3, kanske 4 till och med, hade då känt sig krassliga och bett om att få stanna kvar på hotellet då i självisolering och sen bli testade då för coronaviruset. Och sen hände inte så mycket mer än det. Sen på torsdagen så var det ytterligare några då som kände sig krassliga. Och det var i huvudsak Haas personal faktiskt som var risiga. Men det var alltså en McLaren-mekaniker också inblandad i det här. Det var ju till slut McLaren-mekaniker då som befanns positiv på torsdag kväll, och då tog ju liksom allting hus i helvete. Du var ju liksom inte närvarande, för du var ju på andra sidan jordklotet och hade era issues med att åka till Florida.
Ja, men det där tycker jag en reflektion när du berättar om resan dit, att det var tomt på, för jag har hört dig berätta om det tidigare då, att det var tomt i Singapore och screening i Melbourne och allting sånt där, och det är ändå någonting som är lite lustigt, för att jag flög ju till Florida då, landade i Tampa, mellanlandade i Frankfurt. Det var liksom, jag märkte ingen skillnad överhuvudtaget. Alltså man såg ju vissa med munskydd och allting sånt där, men du vet, när man landar i USA, det var ingen snack, det var ju liksom inga passkontrollanter som sitter med munskydd till exempel, utan det var bara som vanligt. Och sen så gick vi ut i taxin och då hade man ju sett att vid det laget så var det väl kanske 1000 fall eller någonting i USA då. Och frågade vi taxichauffören, hur ser du? Han bara, nej men det är lugnt här i Florida. Det är 0 fall här, det är bara 40 i hela USA. Så att det säger också ganska mycket om vilken skillnad det är på hur informationen har spridits beroende på var du är. Mm. Jag menar, i Italien så vet alla om det här. I USA hade det ännu inte kommit dit så, på det sättet så att säga. Så det var liksom, det florerade massa sanningar om hur det såg ut. Medan då hade vi sett statistik innan vi kom dit då på att det var kanske 40 i Florida och några dödsfall där också. Så det säger ganska mycket om hela den här senaste veckorna om vad som har hänt. Att nu tror jag att det är få som inte är medvetna om det här coronaviruset. Men när vi kom dit, jag hade kontakt med Indycar kvällen innan vi åkte. Och frågade bara, finns det någon debatt här om ni kommer köra eller inte? Och de säger så här, nej. Jag tittar ut genom fönstret här och jag ser banan håller på att färdigställa. Så att, kom du, det kommer inte vara några problem alls. Sen landar vi då vid 5-snåret någonstans på onsdag eftermiddag. Klockan 9 så kommer Trump ut och säger det här med reserestriktionerna mot EU. Då. Och då började man ju förstå att så här, okej, det blir ingen IndyCar-premiär för min del i alla fall, för att det kändes som att vi verkligen behövde ta oss hem om de skulle stänga gränser och allting sånt där.
Och det är intressant då, när du beskriver hur informationsflödet har varit i USA, för jag var ju då som sagt i Australien och hade svårt att sova på nätterna, så jag hade tvn på mest hela tiden och fick ju min verkliga dos av morgonprogrammens rapportering, och där hade man 100 fall i hela Australien och det pumpades ut information, alltså det vräktes ut information. Det var frågor till experter, och det var bra information som jag uppfattade. Nu kollade jag bara på en kanal, för jag tyckte den gav mig det jag behövde i form av informationsflöde. Och de liksom gjorde sitt jobb och tog det på allvar och hade reporter på plats i Albert Park. De hade reporter i Sydney överallt. Det var väl någon nationwide-kanal antar jag som rapporterade. Va? Och där gjorde man ju precis tvärtom jämfört med USA. För i USA, om jag har förstått saken rätt, så har man ju försökt dölja det för allmänheten snarare än att berätta för att det händer. Och så kommer det lite grann som en chock då när Trump då väl bestämde sig för att införa de här reserestriktionerna.
Ja, men det var ju en konstig. Jag tror att vi har samma upplevelser på olika håll så att säga. För det gick ju väldigt fort sen när man väl var där. Att på kvällen där på onsdagen så var det inga konstigheter som sagt. Och sen så när vi åt frukost, då kom ju Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist, de anlände från Indianapolis på torsdag morgon. Och då satt jag hade med min pappa till Florida, så då satt vi i frukostmatsalen, så kom de och satt sig vid ett bord bredvid. Satt och snackade lite, och under tiden så får jag ett e-mail från Ganassis PR, pressrepresentant, som säger att vi vill minimera närkontakten för våra förare så att vi ställer in intervjun. Och då sitter ju Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist en meter ifrån oss, eller 2 meter ifrån oss vid det laget också. Så det blir också lite så här bizarrt att det var så här. Jag reflekterade över det, att jag hade svårt att liksom sortera ut, är jag rädd nu eller är jag helt orädd? Eller är någonting mitt emellan? Och det där bara svajade fram och tillbaka. Med tanke på då att man visste att man hade en lång resa framför sig sen också.
Ja, och det här med mötet med media var ju också någonting som skedde lite annorlunda då i Australien. För på onsdagen var det ju då ett antal grejer som hände där. Red Bull hade något event och så här. Och då var ju strikta restriktioner på att ingen i media fick vara närmare än 2 meter. Det var liksom som en stor halvmåne runt förarna då som fick svara på frågor. Och sen så kom ju ganska snart beskedet att några TV scrums då, som det heter, de här små sammankomsterna som teamen har då, där de låter förarna framför en backdrop träffa media, de ställdes in allihopa. Och då började man ju inse att det kommer nog bli lite komplicerat den här helgen. Och sen kom ju då till presskonferensen, och det var samma sak där. Presskonferensen hölls, den har ni kanske sett några av, det finns väl på YouTube och inte annat. Och de förarna satt där ihop med Tom Clarkson då, som intervjuade, men det var allt. Sen hände inget mer. Man lät F1-TV göra intervjuer som sen då skulle spridas till alla broadcasters. Och det var ju också ett tydligt tecken på vad som hände. Jag träffade en journalist, Roberto Kinker, som jobbar åt italienska Sky. Han hade inte varit hemma sen före testerna i Barcelona. Han kunde inte åka hem. Och han var i princip enda italienare i mediacentret utav skrivande journalister, fann det också. Däremot fanns det lite fotografer, såg jag, från Italien där, va? Men i övrigt så ingen från Sky var på plats, ingen från tyska RTL var på plats. Det var oerhört få sändande bolag rent generellt på plats. Ungersk TV var inte där med flera. Så att, det var ju också konsekvenser av det som hade hänt innan den här helgen då. Och det byggdes på något sätt. Och som sagt, när beskedet att den här McLaren-mekaniken var sjuk eller hade viruset, ja, då kände man ju att det här kommer inte att gå att genomföra. Va? Det första som hände var ju pressreleasen från McLaren då, att nu drar vi oss ur. Och då kände väl i alla fall jag att okej, nu är det nog kört den här helgen. Sen har det ju fanns det ju massor med planer på paddock lockdown och allt vad det nu var för att kunna genomföra racet. Och vissa team ville ju genomföra det, andra ville inte. Och det blev en ganska märklig situation på det. Det fanns ingen enighet bland teamen heller. Och FIA kunde inte stänga ner, för de har ju inte pengar att ta eventuella kostnader för vad det skulle kosta att säga att nej, vi kan inte köra av hälsoskäl. Utan de måste vänta på att det är färre än 12 bilar tillgängliga innan de kan dra pluggen ur. Ja, och då hamnade ju ansvar på andra. Förhoppningsvis på den australiensiska staten då, att de säger att nej, ni får inte. Och det kommer ju sedermera då att vi kör utan publik. Men sen så blev det ohållbart rent generellt. Och Formel 1 tillsammans med arrangören och Victoria, alltså de styrande i Victoria i delstaten där, bestämdes för att stänga hela eventet. Det tog tyvärr lite lång tid innan beskedet kom till publiken på plats, för de stod ju faktiskt och köade för att komma in. Och tvåsitsbilen som alltid kör på morgnarna i Australien, redan vid 6:15 började de att köra. Den började ju faktiskt köra på fredag morgon, men sen så fick de ju upphöra med verksamheten då. Och det gällde ju all racing då till slut.
Mm. Okay, men det här är ju så otroligt likt egentligen, för det var ju precis samma sak i Florida också, när de gick ut med borgmässan och säger att nej, men vi ska försöka genomföra det utan publik med vissa tillåtna journalister. Jag var en av dem då som hade rätt att komma in på området. Och sen började de faktiskt träna. Indy Lights bland andra körde ju faktiskt en träningspass på fredagen innan de stängde ner det då. Och då var jag helt hundra på att nu kommer det i alla fall köra. Men så fort sängde det. Så att, jag menar, om man tänker på tidsaspekterna där, så var det ju väldigt nära på att de ville ju såklart hemskt gärna göra det, men det är ju, det var ju mer så i F1 än i IndyCar, tror jag, att de sitter och väntar på att någon annan skulle ta beslutet.
IndyCar har ju lättare för att stänga butiken så att säga då, även om det finns ekonomiska hänsyn att ta där också. Så är ju IndyCar en enda organisation, och de kan ju snabbt säga bara att nej, vi kör inte liksom. Mm. Men Formel 1 är ju så himla många som är inblandade. Det är så lång näringskedja så att säga, innan man kan säga stopp. Och någon måste ju i slutändan ta ansvaret för att man säger att det blir inget. Och det är väl den ansvarsfrågan som är så svår att liksom reda ut, känns det som. Och det är väl det som gjorde att det drog ut på tiden.
Mm. Du, jag tycker vi kan prata lite om mer om det här, vad det lider såklart. Men ska vi lyssna till vad Ross Brawn, alltså Formel 1's Sporting Director, hade att säga om anledningen, bland annat anledningen till att det tog så lång tid.
Ross, the world is in an unprecedented situation with a pandemic in the form of the coronavirus and the Australian Grand Prix has now been cancelled. But can we take it back a week to when the freight left Europe? Why was the decision taken then to race in Australia?
Well, I think you have to go back even further, because, I mean, sea freight's leaving for Australia 3 or 4 weeks before the race. But we were very keen to have the race. I mean, it's a very positive event here. It's a great start to the season. We wanted to kick-start the Formula One season. Great race, great fans, wonderful weekend, huge enthusiasm here. We have a big impact on the economy here. And we have an impact on our economy. I mean, Formula One has to function. You know, we have to make it work. So we looked at the whole situation, and when we decided to go ahead, it looked a bit different to how it looks now. And I think probably what's surprised everybody is the rapid expansion of this problem. You know, the escalation of cases, certainly in countries like Italy, where, you know, it's gone almost vertical in terms of, no one I think could have expected or predicted that. You know, I spoke with Mattia Binotto at Ferrari many times over the past few weeks, and you know, his mood changed in the last 5-7 days with what he was seeing in Italy and what we had to look at in Italy. So we were kind of on this ship that sailed, and we were optimistic that we could get through it, and we could get Form 1 started, and we can have a great race, and just bring a bit of relief in difficult times. I think once we had the positive case here, and once one team couldn't race because of that, then clearly we had a problem we had to address.
There was a 12-hour gap between McLaren announcing their withdrawal from the race. And why did it take so long for any communication to come out?
Consultation with the teams, consultation with the medical authorities, consultation with the FIA, consultation with the promoters here. I mean, I've been up all night. I think I had 1 hour sleep last night. 1 hour and a shower and back to the circuit. So, you know, we've been working on this since it started. I mean, I was at a restaurant last night when I got the call to say that we'd had a positive case. Steve was keeping me posted, and we'd had 6 or 7 clearances, and then suddenly we had a positive case. So I had to come back. And that started, I guess, about 9 o'clock last night, 9:30. And we just had so many issues to work through. We had to get the teams together again, hold a meeting. It just all takes time. There's a lot of, you know, this is not a total autocracy in terms of you can't just make a decision. You've got so many factors to take into account. And I think we did a pretty good job of reaching the right conclusion with so many parties, so many stakeholders involved. We're talking to the FIA, which is in Europe, European time. We had to get a hold of John Todd. Chase, unfortunately, was in the air. He was flying between Vietnam and here, so it was a pretty stressful period. And I think, considering we dealt with everything in 12 hours, so something that important was good.
How much could you prepare for every eventuality prior to arriving in Australia?
We'd mapped out with the health authorities here what would happen if we had 1 case, 5 cases, 10 cases. But of course, what you never know with those cases is what the association is with the people around. And having 1 case with 14 people having to go into isolation, you know, that just effectively knocked that team out of operation. And that's something you don't know. I mean, you know, if that 1 case could have been someone a different profile, different responsibility, it wouldn't have impacted the team that much. So there's certain things which you can spend forever just predicting, but you never know what's going to happen. But certainly the procedures for if we had a case or we had a batch of cases, that was all set out, and it worked very well. I mean, in reality, we found the case. You know, we found the person who was positive in the paddock. And I think that's a credit to the authorities here, that they were identified, they were tested, the procedures worked, but then we had to make a decision.
Have you ever experienced anything like this in your career before?
I don't think anyone's experienced this in their lives. You know, we've all been through I've been through financial crises, I've been through dramas, but you know, the scale of this at the moment is massive. And you know, we're taking stock of the situation now with what we've learned from this weekend. And you know, we want to try and build the Form 1 season back up, but we've got to be realistic about when that can start again, and that's what we're working on at the moment.
Are we going to say, what is the domino effect of this decision?
Well, there's the economics for the teams. I mean, you know, the teams survive on their funding from races. So this will have an impact on the team's budgets for the future. So it'll have an impact on our economics as a company. So, you know, each race you lose, then it has an impact. So, but, you know, there's quite a strong resilience in Formula One. I mean, we're used to, you know, fair degree cutting our cloth to suit. And I think there's a fair resilience in Formula One, and we've got plans to rebuild the season, trying to accommodate as many of the lost races, because I think people have to have to show some tolerance now in terms of how we build the season for the rest of the year. And I think the teams are in the right place to realize that's necessary.
Ross Brawn där alltså intervjuar då om läget, och han ger ju en ganska balanserad bild av situationen i alla fall. Det är ju så många, jag har ju läst mycket medierapportering från andra outlets så att säga då, som många har gett sig på. Den här Ben Hunt till exempel från The Sun i England, inte så populär efter hur han betedde sig lite grann under Tysklands Grand Prix förra året. Ni som har sett Drive to Survive-dokumentären vet vad jag pratar om. Han var ju väldigt aggressiv på sociala medier, och honom är lite svårt att ta på allvar. Han blir lite fånig nästan när han härjar runt. Va? Men det var många som var liksom, tyckte att Formel 1 inte skötte det här på ett bra sätt. Och det kan man kanske tycka utifrån, när man tittar utifrån och in. Men jag vet inte, det var nog ingen lätt situation att hantera på ett bra, på ett bra sätt överhuvudtaget. Jag vet inte om han kunde hantera det på ett bra sätt, sett i den tidsram som fanns tillgänglig. Mm. Och de förutsättningar i övrigt som gäller. Man måste komma ihåg det. Det är ju lätt att sitta hemma och gapa om att de borde ha gjort det här snabbare och inte åkt till Australien hej och hova. Men så enkelt är det inte. Och jag kan lova det att varenda en som är kritisk och härjar om det här och sätter sig i den situationen som de var i hade haft samma problem. Mm. Det får man inte glömma bort. Va? Sen är det inte bra. Det är inte bra att 2 timmar innan första träningen först komma fram till att vi måste ställa in. Men det som hände skedde så himla snabbt. Så att,
Ja, men jag tror också att det är liksom så här, med facit i hand, då skulle jag aldrig åka till Florida till exempel, för att vad var poängen med att vara där i 22 timmar innan man behövde åka hem? Men jag menar, jag tror inte att det är någon som liksom så här undanhöll att så här, ja, men det kommer ju aldrig, vi tar dit alla nu så får vi se liksom, det kommer nog inte gå, men då har vi i alla fall inte, då är det inte jag som säger någonting. Jag tror inte att det var på det sättet det skedde, utan jag tror att de hade ju stora förhoppningar att kunna göra det.
För att, vilket Rosbron också säger. Det var ju liksom, förhoppningen och ambitionen var ju att köra, och allting pekade mot att kunna köra. Ja. När de måste bestämma sig för om man ska åka dit eller inte. Jag menar, ja.
Nej, men det blev inget i alla fall.
Inte ett smack.
Och vad vet vi nu om när det blir? För det är ju lite, eller vet och vet, vad kan vi gissa oss till egentligen?
Vi vet inte ett förbannade dugg. Det är, nej, väl den bistra sanningen. Jag pratade med några idag om det, mitt på dagen här, om att det jobbiga med hela den här situationen, att det finns inget ljus i tunneln. Tunneln är bara lång och svart just nu, för alla. Mm. Och då pratar inte jag bara om Formel 1, utan om tillvaron rent generellt. Och det tycker jag, det tär på mig personligen väldigt, väldigt mycket i alla fall, att det är så nattsvart just nu. Det finns inga vikande kurvor. Ja, lite grann kanske borta i Asien, Kina, Sydkorea, så börjar visa lite positiva siffror kring hela utvecklingen. Va? Men i övrigt så ligger ju alla andra så långt efter, och det känns ju som att det bara fortsätter att eskalera. Det liksom inte kommer över pucken överhuvudtaget, och det gör ju att osäkerheten för att kunna genomföra säsongen överhuvudtaget fortfarande finns. Mm. Sen är det ju, som du var inne på, gissningar rakt igenom om det ska kunna gå genomföra en säsong eller inte, baserat på olika parametrar, antaganden. Och det senaste idag som jag läser är att man har alltså idéer om att försöka knö in då 18 race på 182 dagar. Mm. Och med 2 stycken triple headers, kanske till och med en fyrheader, vad heter det? Quadruple header. Mm. Pratar engelska här. Och sen en avslutande double header med Bahrain Abu Dhabi. Va? Men allt det här bygger på att vi först och främst får någon form av tecken på att det håller på att ge sig. Innan det så kan man ju inte lägga upp några planer. Annars är det egentligen bättre att bara vara tyst. Tror du inte det?
Jo, och det är det som är grejen. Nu när de har dragit ur pluggen, så att säga, vilket de har gjort av förståeliga skäl, vi kan inte sätta i pluggen igen förrän det är 100% säkert.
Exakt, och annars hamnar vi i ett Australienläge igen. Mm. Där ambitionen finns och man tar minsta lilla positiva tecken på att Formel 1-säsong kan starta, och så kör man igång hela apparaten igen. Va? Det gäller verkligen att vara sansad och tänka sig för, och kanske inte bara glo i plånboken, även om det är oerhört lätt att göra det.
Mm. För jag tror inte de kan göra det heller. Jag menar, det blir ju, plånboken är över, så att säga. Det, jag menar, det är tyvärr så att jag tror att det måste vara i praktiken borta i världen för att de ska kunna.
Och fast grejen är, varför pratar de ens om en reviderad kalender? Jo, men det är ju för att man vill ju ha igång där. Det finns ju massor med ekonomiska incitament för att starta Formel 1 VM. Och de är superviktiga för att få snurr på det här. Limitera skadan, va? Och då, så jag tror fortfarande.
Ja, absolut. Förlåt att jag avbryter, men jag tror att det är mer en sån grej att de måste ha en plan igång. För ifall det börjar visa sig lättas och restriktioner lättas från stater och myndigheter över hela världen, ja, men då måste de ha någonting igång. För de kan ju inte bara säga, men vi väntar tills allting är bra igen och då sätter vi igång och planerar.
Självklart är det så, men jag tror inte att den här artikeln då, som kom från tyska Automotorsport och Tobias Gryner, som är en väldigt duktig journalist och alltid spot on, tycker jag, med riktigheten i sina artiklar. Han har väldigt, väldigt initierade källor. Jag jobbar ihop med Michael Schmidt, som också är en väldigt duktig journalist. Och de kan då leverera det här, och det har ju läckts till dem där. För det är ju ingenting som kommer från officiellt håll. Vilket betyder att Formel 1 på något sätt vill att det här ska komma ut, men det ska inte komma från dem. Så att det kan studsa tillbaka på dem om det inte blir av. Men på något sätt vill man ge sken av att det faktiskt finns ett ljus i den här tunneln då, som jag tycker är becksvart fortfarande. Och det är lite intressant ändå. Nu har ju Chase Carey fått backa på det här uttalandet om att de har ambitioner om att starta då i slutet på maj. Början på maj, slutet på maj. Där i maj i alla fall. För det är inte realistiskt att ens säga att maj är möjligt som det ser ut just nu. Det kan bli möjligt. Men det är inte realistiskt att säga att det är möjligt idag, så som situationen i världen är. Och det är ju det som är lite lurigt.
Ja, men det är det jag menar också, att jag tror att det finns kanske inte så här gigantiska sådana, men det finns också ekonomiska och liksom PR-incitament att inte i det här läget säga att vi stryker säsongen 2020. Det hade de ju kunnat göra också. Jag menar, who knows?
Hemska tanke.
Ja, men det kan ju ske. Det kan man ju vara tydlig med i alla fall. Det finns ingenting som tyder på det just nu att det kommer ske. Men det är ingen som tyder på att det inte kommer göra det heller.
Exakt vad jag tänkte säga. Det finns inget som tyder på motsatsen heller direkt. Så att, just nu hänger vi verkligen och dinglar i luften här. Och har ingenting att luta oss emot överhuvudtaget. Och det är den, återigen, alltså, som jag började med. Det är den ovissheten som tär på mig. Och det är på alla plan. Jag menar, titta på alla branscher. Gå på en lunchrestaurang idag. Eller vad det nu, det finns inga människor där. Det går från hyfsade intäkter till noll, boom. Och du vet, starta om den här apparaten, oavsett om det handlar om Formel 1 eller samhället i övrigt, det kommer att bli en tuff nöt att knäcka. Och det gäller att det är välplanerat och att det finns en realitet bakom när man väl trycker på knappen.
Ja, ska vi nämna det i alla fall, att vi planerar att sända någonting på söndag.
Ja, vad kul.
För att vi sänder ju inte så mycket Formel 1 racing, men vi ska försöka sända lite Formel 1 racing i alla fall, som jag tror faktiskt kan bli ganska roligt om vi låter det ligga där, så att säga. Jag tror att det kommer ut mer information om det här onsdag.
Ja, och tills dess får vi läcka lite.
Ja, det är alltid härligt lite att göra det.
Håll öron och ögon öppna imorgon. Eller morgon onsdag, säger jag, vi spelar in det här tisdag. Under onsdag så kommer ni att få reda på exakt vad som kommer att ske till helgen. Men boka söndag, kan vi väl säga. Det kan vi väl säga i alla fall. Boka söndag eftermiddag.
Till och med 15.30 på söndag. Tycker jag ni kan sätta er i tv-soffan.
Det går också att se det när man vill. On demand.
Ja, det kommer gå att göra det. I alla fall, ska vi titta lite på hur teamen jobbar nu? För det här är Formel 1-podd, så att vi kan inte ta in alla branscher i världen i det här läget. Men det är många som har frågat sig då, för att vi vet ju då att Ferrari har stängt ner all verksamhet både på vanliga vägbilsidan och i F1-teamet i åtminstone 14 dagar. Och då har man ju frågat sig hur ser det ut för resten av teamen, och då är det hemsidan The Race som har ringt runt till alla teamen, eller kontaktat alla teamen i alla fall. Alla teamen har inte hört av sig tillbaka, i varje fall inte när de publicerade artikeln. Men jag tänkte att vi kan gå igenom lite team för team vad de har för restriktioner och hur de har sett på saker. Och vi kan börja med Mercedes, vilket är en ganska generell grej som de har gjort då, att alla i raceteamet har självkarantän då i 14 dagar. Alla resande team, raceteammedlemmar helt enkelt. Och ytterligare vissa då som sitter i självisolering efter andra typer av resor. Övriga jobbar, så att Brackley och Brixworth är open for business så att säga. Renault har raceteamet också isolerade över denna vecka. De säger att de har förhoppningar om att de ska kunna börja jobba igen på måndag i nästa vecka. Samma sak där, Enstone och Viri är open for business just nu i alla fall. Racing Point, raceteamet är hemma eller på väg hem just nu och har samma bestämmelser som till exempel Mercedes och Renault då i 14 dagar. Fabriken i Silverstone är också igång. Alfa Romeo i Hinwil i Schweiz alltså kör också 14 dagars självisolering och övriga teammedlemmar har tillåtelse att jobba hemifrån om de kan det. Resten är välkomna till fabriken. Haas, som ju som du nämnde testade flera teamlemmar i Australien, har ingen av de här resande i fabriken just nu och under de kommande 2 veckorna, men inga fler har behövt testas för det är ingen som visar symptom, och det, oss veteligen så är det ingen i Haas som har haft viruset.
Nej.
Då ska vi se, gå vidare. Williams har inte behövt testa någon heller för att ingen visat symptom där. Men raceteamet kommer även där hålla sig borta från fabriken till tidigast den 30 mars. Och Williams har påpekat även att de har en sköterska anställd på fabriken och hon monitorerar alla som jobbar för Williams. Det är oklart just nu hur Alfa Tauri jobbar i Faenza utanför Bologna alltså. Det är de, en av dem som inte svarade exakt hur de lägger upp det. Men där har vi ju faktiskt en
de väldigt är en röd karantän.
Zoom. Exakt, ja, hela Italien.
Det är en röd zoom, verkligen.
Och jag vet ju bara, jag har en av mina bästa kompisar. Som, jag har haft en lite så här träffsäker resande den senaste månaden. För jag åkte ner med familjen till min kompis i Milano när det här bröt ut. Och så vi stack ju som överlöningar hem därifrån. Då. Men han sitter ju nu in i sin lägenhet bara. De får inte gå ut om de inte ska till banken, apoteket eller mataffären vid vissa tider då. Så att jag tänker liksom, i och med att det här kan appliceras på Alfa Tauri i Faenza, så kan jag ju gissa att det inte pågår speciellt mycket verksamhet i den fabriken heller, likt Ferrari då. McLaren, som vi hade en smittad teammedlem, men som enligt uppgift mår bra och visar inga symptom längre. Så att han eller hon har ju fått en lindrig version av det här, som tur är. Personen är dock i fortsatt karantän i Melbourne. Och den personen hade kontakt med 14 andra inom teamet, nära kontakt alltså, som också sattes i karantän. Och så de, den smittade personen och några seniora teammedlemmar är kvar där nere för att assistera de som är kvar helt enkelt. Och de kommer också från och med måndag köra med så kallad split operations i fabriken, alltså i McLaren Technology Center. Vilket innebär då att varje avdelning delas upp i 2 grupper som jobbar varannan vecka. Och det är för att förhindra då att hela avdelningar blir sjuka samtidigt.
Klokt.
Så att, ja, och det är väl någonting som andra kan följa efter, kan jag tycka då.
Var det inte så att Andreas Seidel, till och med teamchefen, stannade kvar i Australien för att boosta moralen? Eller har han kanske inte varit där hela tiden och åkt därifrån?
Det som står i The Race-artikel är att det är seniora, några seniora teammedlemmar. Jag kan inte svara på om det var Seidel eller inte, men det kan jag tänka mig att det är.
Jo, men jag tror att jag är nästan säker på det. Det var ett fint uttryck.
Men då kommer vi till nästa fråga då. Och vad gör de exakt nu när
Bra
de jobbar?
Fråga. Jag tror man väldigt mycket utvärderar situationen just nu och det är svårt att ha några tydliga planer i fabriken. Det är klart att i den mån man kan sätta igång och jobba med årets bil i CFD och inom ramen för vad som är tillåtet då, tidsmässigt i CFD och vindtunnel, så gör man och det. Använder den tid som man skulle ha spenderat där löpande under säsongen nu då, för att ja, kanske förbättra bilen utan att den har rullat en meter ännu i, under en tävlingshelg så att säga. Och det ger dem ju lite mer tid. Jag tror att de mindre teamen kan nog till och med spendera mer tid på 2021-bilen då, nu när det finns lite mer utrymme tidsmässigt att kanske göra det då, utan att det drabbar årets racebil på samma sätt som om det hade varit en pågående säsong. Det här är bara gissningar från min sida, men jag skulle kunna tänka mig att man kanske skjuter över lite grann mer arbete åt det hållet då, så länge det inte händer någonting annat.
Mm. Sen ska man ju tänka på då att när de här teamen börjar testa så har de ju redan uppdateringsplaner för de kommande racen. Så att de skulle ju säkert komma med nya vingar till Bahrain beroende på hur det gick i Australien, och det är baserat på testerna. Så att jag menar, hela den processen är ju redan igång, så att jag förutsätter att de vidareutvecklar liksom precis enligt plan egentligen, men de kanske tar större hopp då, för nu vet de ju att okej, nu börjar säsongen i bästa fall i juni. Ja, då har de ju det som en deadline istället. Det är samma sak som att lansera en ny bil. Jag menar, okej, då vet vi att vi har 3 månader på oss nu att utveckla den här bilen vidare då. Mm. Men då är ju frågan om då, nu när vi pratar om vad de gör och vad vi tror att de gör, hur stort avbräck är det här för ett team som Ferrari? Eller Alfa Tauri för all del?
Jag tror att på kort sikt är det ett jätteavbräck såklart. Men jag vet inte om det i praktiskt blir så stort avbräck ändå, eftersom den här pausen ser ut att bli så lång. Jag tror att Ferrari, när de väl får tillbaka personalen på fabriken efter ett par veckor, ändå ganska snabbt kan komma ikapp de övriga. Men det är långt ifrån en optimal situation. Och sen får vi inte glömma heller att alla teamen kommer ju förr eller senare att drabbas av problem för underleverantörer. Så även om det är så att man själva kan göra det man kan, men sen ska ju grejerna produceras, och ledtiden på nya delar ligger någonstans på 4-6 veckor innan man kan få fram dem så att säga. Och allt får ju mera luft så att säga. Det finns ju mera utrymme att göra grejer nu, i och med att man som sagt inte har någon tidspress på sig. Men ponera nu att de börjar titta på en omstart av säsongen då, någonstans i juni. Säg runt midsommar. Så har man ju tid på sig. Och det kommer att vara samma sak som när vi kommer till testerna. När ska man trycka på knappen? Mm. För om vi tänker att de hela tiden utvecklar datorerna, för det kan de ju göra. Men då kommer vi fram till det. Ja, men vad ska vi nu trycka? När ska vi trycka på tillverkning? Mm. Det måste ju då ske någonstans. Och det är inte säkert att de ens har fått en 100% klartecken att det drar igång då. Men kanske måste trycka på knappen för att börja produktion. Någonstans 1,5 månader innan då det här inom citat tänkta datumet för att starta om säsongen. Så det kommer ju bli lite klurigt när vi kommer dit. Vissa tror jag kommer att bara helt enkelt ta det säkra för det osäkra och köra med det man har. För hur den är så finns det ju möjligheter också att spara en del pengar. Mm. Samtidigt som det inte kommer in lika mycket pengar när läget är som det är. Så att det här är det är superkomplicerat tror jag, och det är nästan lite fånigt av oss att sitta och tro att vi ska veta hur de tänker, hur de gör, innan man vet hur liksom förutsättningarna är i övrigt.
Ja, men det tror jag inte att vi riktigt hävdar att vi vet heller. Men jag tänker liksom som Ferrari då, om man tar 2 delar på Ferrari, att det är ju just nu 2 veckors nedstängning. Det kan ju bli 8 veckor. Och då kan vi mer eller mindre garantera att det inte är speciellt bra för F1-teamet att det är
visst,
så. Sen så kan man ju se det som, om man tar Ferrari igen då, att om det nu var så att, så som det antyddes i alla fall, att de kanske inte riktigt hängde med Mercedes. De hade ju liksom, med tanke på deras befintliga budget i alla fall, sen så är det ju inte aldrig bra att, jag menar, de säljer väl inte as mycket Ferrari-bilar i ett osäkert ekonomiskt läge heller. Men jag menar, om man tänker på juni, från och med nu, det är 3 månader, det är nästan lika långt som ett vinteruppehåll. De har i praktiken tid att liksom göra om hela sitt koncept,
ja,
så länge de får jobba med det
och så länge man har råd till det.
Ja, råd och tid och möjlighet rent personalmässigt. Så att, jag menar, jag tror att det kan hända ganska mycket hos många av teamen i alla fall nu. DAS, alltså double access steering, det kommer varenda bil ha, så länge de har råd med det.
Nu, inte Red Bull, för de skulle ju protestera mot det, har jag läst.
Ja, men under tiden så bygger de nog sitt eget.
Kanske. Kanske.
Inte det.
Ingen aning, vi får se. Det där är ju en luring. Vi har nästan glömt bort att det fanns sådana aspekter på Formel 1 också. Att det faktiskt fanns lite spår. För hela uppsnacket inför Australiens Grand Prix var ju alla protester som var potentiella.
Mm.
Var protestrisk mot Racing Point för att de inte uppfyllde kraven som konstruktör. Och det fanns protestrisk mot DAS och det var den här Ferrari-historien med deras motor och... Där kryper ju fram mer och mer och mer grejer. Alltså att det är ju den här extra bränsleflödesmätaren till exempel som är skälet. Att den finns där. Skälet till att den finns där är ju för att Ferrari inte ska kunna göra det de gjorde under fjolåret. Och jag börjar bli mer och mer säker. Jag är mer och mer säker. Och det är för att jag pratar med folk som jag vet har väldigt, väldigt bra insyn. Men de famlar ju också naturligtvis lite i mörkret. Va? Men det börjar bli mer och mer klart att det Ferrari har gjort är att de har aldrig någonsin brutit mot 100 kilo per timme regeln. Däremot har de haft möjligheter att spara bensinen för att bilen går inte med 100 kilo per timme flöde hela tiden. Men om man kan göra det trots att man inte behöver det och kunna spara den bensinen.
Alltså då, bakom bränslemätaren helt enkelt.
Ja, och bränslemätaren sitter ju redan i tanken. Men på vägen någonstans så använder man inte det.
Mm.
I motorn för en vid några enstaka tillfällen när man behöver lite mer power. Och det är det här, ja, det kan ju säga att det sitter en liten catch tank eller någonting. Ingen aning hur det funkar. Det är ju ingen annan som vet heller. Och det är ju det här som Ferrari vet är en stor fördel för dem. Det är ju också därför de förhandlade in att ingen skulle få reda på av FIA när de kom överens om att de skulle sluta köra bilen på det sättet som de gjorde under fjolåret. För det är ju bara det jag tror att de har kommit överens om än så länge. Sen vad de gör i år, det vet vi ju inte ännu.
Nej.
Och det kommer ju vara säkert så att det kommer att finnas möjligheter till att protestera mot Ferrari igen om det skulle visa sig att de väldigt, väldigt tydligt då är supersnabba på rakerna. Och det var den jag pratade med. Han sa det var nog lite det som var problemet, att Ferrari var så väldigt tydligt snabbare än alla andra att det blev uppenbart att de hade någonting som skulle ådra sig så mycket uppmärksamhet att det förr eller senare skulle leda till lite knorr från de övriga deltagarna, va? Och de andra motortillverkarnas ingenjörer är inte dumma i huvudet. De har ju sina källor och kan säkert via lite visklek och så komma fram till att det är så de gör. Det är så det går till, men inte exakt hur de gör.
Mm.
Så att det där är en sjukt intressant grej och det ska bli spännande att följa fortsättningen på det. För att det betyder om de aldrig bröt mot den här regeln, då har de ju faktiskt inte brutit mot någon regel och inte heller fuskat. Däremot så har man jobbat mot regelns andemening.
Mm.
Och det är det de har blivit tvungna. Och det är ju i princip samma. Vi har ju sett det förr. Jag vet, så tänka på något bra exempel, något annat exempel.
Massdämpare, alla sådana där.
Ja. Typ sådana saker då, där massdämparen då initialt då var godkänd men sen ansågs vara en rörlig aerodynamisk del på bilen. Vilket då, Så det blir lite hårklyveri. Men det som sagt, det har klarnat mer och mer i den här bilden. Va? Och det är mycket som klarnar när man fattar hur Ferrari har gjort. Och att det är väldigt enkelt att manipulera med de här grejerna. Och det är inte bara Ferrari som kör Ferrari-motorer.
Mm. Nu när vi pratar om utveckling, då skulle jag ändå vilja lyfta en punkt som känns ju mer och mer trolig med tanke på då att hur den ekonomiska situationen ser ut i världen. Jag menar det här att vi inte kör. Jag menar även om det var team som sa att de inte ville köra i Australien så är det inte bra för ett racerteam att inte tävla. Jag menar, tänker på uteblivna intäkter och allting sånt där. Och jag menar, vi vet att det finns team som är liksom på, ja, verkligen på en tunn linje innan de får slut på pengar helt enkelt. Så att det här är ju verkligen inte bra. Så jag tror att det finns en ganska stor chans då, eller risk beroende på hur man ser på det, om säsongen kommer igång väldigt mycket senare eller inte alls, är att de kommer inte, det här 2021-reglementet som vi pratade om i månader, nästan ett år, i spänd förväntan på vad det kommer ge Formel 1, att det kan börja kallas för 2022-reglementet.
Mm. Du tror kanske att det går redan, så långt?
Ja, men kanske redan i det här läget, för att jag menar, missar de, vad blir det nu? Även om de drar igång i Baku, då har de missat 5-6 race redan.
Mm, Ja, om de inte klarar den planen då som vi nyss redogjorde för då, att få in 18 race på, på 182 dagar, det betyder ju att vi tappar i sånt fall 4.
Det är lite sådär pest eller kolera läge för att jag menar, ändå så kommer det vara det här inte, även om de gör 18 race så kommer det bli skäligen dyrare att göra alla de racen också, för att det kommer gå jävligt mycket fort och med transporter hit och dit, och så kommer det säkert F1 göra vad de kan för att hjälpa till i det läget, men jag tror att de här intäkterna som de kanske har räknat med efter 2020 redan nu ser lite
skrynkliga ut.
Ja, exakt.
Ja,
men jag vet inte hur alla teamens och även organisationens sponsorintäkter ser ut, hur de avtalen är skrivna. Att de ska få exponering på 21 eller 22 race och sen så blir det först 21 och sen så 18 och så vitt vi i bästa fall nu då 18.
Det måste ju bli någon form av avräkning för de som har köpt banreklam på de här som nu är uppskjutna till att börja med då. Det är väl inget som officiellt är inställt ännu så vitt jag vet.
Nej.
Jag vet att till och med Australien söker ett nytt datum, men det kommer att bli oerhört svårt att klämma in dem. Mm. Samma med Kina skulle jag gissa. Vietnam, om de lyckas få in det, då skulle vi i sånt fall få 4 helger på rad. Och det kommer att bli det kommer att bli oerhört intressant att se vad man faktiskt får till. 15 race vad behövs för att kunna anse att det är en full säsong.
Mm. Jag tror att det är så.
För att kunna kora en världsmästare så att säga. Och nu gäller det ju att rädda vad som räddas kan. Det finns inget annat sätt att se på det, eller hur?
Nej.
Det är liksom 18, 20, 15, 12, 10, inte fasen vet jag. Få till någonting och göra vad de kan och försök stäng 2020 och börja om från 2021 med nya friska tag och ett nytt friskt reglemente. Det tror jag är den önskan man har själv i alla fall, att sopa ihop det här nu, baka ihop det till någonting som ser ut som ett mästerskap, sen liksom bara avsluta det fort som 17, slicka såren lite grann och så kom tillbaka starkt i 21 då. Förhoppningsvis utan något virus som fortfarande finns kvar.
Vad jag längtar dit.
Ja, det känns inte. Jag är som återigen. Alltså jag träffade Glenn Strömberg i vårt nya Viaplay Sport Live igår. Och han är tydligt tagen. Alltså han har hela sin familj i Bergamo. Mitt i den röda zonen. Och själv varit nomad nu under en period, 2 månader. Vet inte var han ska ta vägen. Och har ju bland annat kunnat vara på Teneriffa då, där han har en av sina döttrar. Det går inte heller längre, för det är också en röd zon nu. Så att, och han är riktigt tagen och jag märkte vad olika inställning vi hade till hela situationen, just för att han har varit i den och varit så nära den och har många vänner och bekanta som är nära den, och jag som har varit så långt bort från det som man kan komma egentligen. Och det är ju hela det där som gör att retoriken runt viruset och det som är för närvarande skiljer sig så. Vissa uttrycker sig som att vilket jävla, vad är det här för skämt? Det är ju överreaktion en mass. Och andra säger att det här är superallvarligt. Och det beror ju helt och hållet på vad man har för ingångsvärden i det. Och ingen har kanske till 100% rätt. Men det känns ju som att det rimliga är att försöka lyssna på dem med expertis då.
Det är det enda man kan göra. Ja. Det är det ju sämsta man kan göra, att börja gå runt och bara köra sitt eget race. Så att, vi kan väl säga det. Lyssna på myndigheter, ta sunt förnuft, tvätta händer och håll ert avstånd tills vi vet annat.
Kan du tänka dig en sån video som Lewis Hamilton klämde ur sig på sociala medier där han faktiskt lär sina fans att tvätta händerna?
Nej, det har jag inte sett faktiskt.
Har du inte? Ja, han ställer upp kameran i badrummet och han går grundligt igenom hur man ska tvätta händerna. Med tvål, varmt vatten i 20 sekunder. Man ska liksom, han tog handduken till och med uppe på tvålpumpen där så att han inte touchade någonting, och sen så tvålade han in sig väldigt noga och visade. Det är ju ett fantastiskt sätt att bidra till att föra fram budskapet om hur vi faktiskt ska göra. Att det ska behövas är ju en annan sak, är ju lite konstigt, men han gör det i alla fall och han når ju så oerhört många. Men jag tror inte det går att upprepa det tillräckligt många gånger. Alltså det går inte att strunta i det. Man måste tvätta händerna hela tiden. Och jag menar, jag har använt så mycket handsprit den gångna helgen. Så jag skulle vara stolt om jag hade fått in det munvägen och klarat av det.
Ja, okej. Okay. Då hade du inte mått så bra.
Nej, det hade jag verkligen inte. Inte handspriten då, men sprit. Men skämt åsido, det är superviktigt. Och det fanns spritpumpar överallt. Men jag var på en lokal matbutik idag. Till en sån här en sidodisk då, där man kan köpa andra grejer än själva livsmedlen. Och det fanns inga pumpar ute där. Nej. Kan jag tycka är lite konstigt ärligt talat att inte man provider eller ser till att kunderna faktiskt direkt när de kommer in kan tvätta händerna när de ändå ska in bland livsmedlen så småningom in i butiken.
Det är för att vissa personer har alla de där.
Ja, just det. 72 000 flaskor. Jag säljer dem på Amazon eller vad var det?
Ja. Jag har försökt i 2 veckor att köpa en sån här hemmapump, men jag har inte lyckats.
Vet du vad jag trodde du skulle försökt? Att du skulle sätta mäsk och göra egen handsprit hemma i garagen.
Ja, men du, vi är säkert på väg dit också.
Ja, det tror jag också.
Men du, simracing vill jag prata om. För det var ju faktiskt ändå någonting som var lite upplyftande ändå. Och jag menar, jag har aldrig varit, jag tror varken du eller jag har varit så här hyperfans av simracing. Kanske för att vi är så värdelöst dåliga på det själva. Mm. Vi får väl börja lära oss så snart som möjligt. För att det är väl det vi ska hålla på med inom den närmsta framtiden, bara för att få lite utlopp. För
det kanske är något för Viaplay det. Vi kan köra ett svenskt mästerskap.
Ja, vi får se vad man kan hitta på. Det är inte det som ska ske på söndag dock, vill jag påpeka. Men jag tyckte att det var coolt, väldigt, väldigt snabbt.
Två roliga initiativ.
Exakt, som gick väldigt fort. Och det tycker jag ändå rätt kul. För att man säger hela tiden att motorsport är så himla resurskrävande och det är svårt och det är dyrt och hela grejen. Och sen så helt plötsligt så ändå något av en aha-upplevelse när 3 dagar senare så sitter man, 2 dagar egentligen, så sitter de och gamar. Och livesänder på YouTube för miljonpublik. Det säger väl ändå någonting.
Jag tar en snabb titt och kollar då på The Race All-Star Esports Battle då, ett alternativ event. 586 892 visningar på YouTube just nu då. Mm. Och sen hade vi det då som hette Not the Australian Grand Prix. Ska se om jag kan snabbt få fram det också. Här har vi det. De hade 378 340 visningar och det streamade då för en dag sen, så att det är bra. Det är nästan 1 miljon.
Mm. Och sen så var det väl bara Lando Norris som höll på att köra själv då på sin Twitch-kanal för 100 000. Tittade bara där då. Sen så, jag menar, det här är inga F1 siffror direkt ändå, men jag tycker ändå att det var roliga initiativ och det kommer komma många, många fler. Och vi har all anledning att återkomma till simracing i kommande poddar och kanske även i program och även på YouTube-kanaler och annat.
Exakt.
Hoppas jag.
Jag är på bollen.
Mm, exakt, så det ska bli faktiskt kul nu när man ändå måste liksom sysselsätta sig. Man kan ju inte bara lägga sig ner och vänta.
Men du, innan vi bara rasslar vidare med det, fasen vad duktiga de är, de som är liksom, jag ska inte kalla dem, de är väl inte helproffs och de är betalda, många är ju det, men inte alla, de kör ju skjortan av de riktiga förarna.
Alla förutom Felix då, för han kommer faktiskt sjua.
Ja visst, men det var bara sådana simproffs framför honom. Max Verstappen hade lite stökigt race. Han var ju också med i det här R-Factor då, The Race Esports Battle. Han hamnade väl 11 tror jag till slut, men han hade lite incidenter som han råkade ut för genom resan. Felix som kvalade näst snabbast in i finalracet och var uppe i ledning klart när han kom ner i första svängen. De körde alltså GP-slingan på Nürburgring. Och i den där stora vida ingången där så var det lite för mycket av det goda, så han snurrade och fick ju slita hårt för att komma tillbaka upp på 7:e plats och var alltså till slut då bästa proffsförare, om vi kan kalla dem det då.
Nej, men håll med om det i alla fall, att det är kul att det går att anordna på ett lätt sätt. Och sen så var det ju härligt att se bara de här namnen, Verstappen, Rosenqvist, Da Costa.
Och så snabbt de slöt upp bakom. Alltså det var rappheten i alltihopa där. Det tycker jag är det coolaste. Och det blev ju också någonting som var väldigt så här, virusfientligt, för det var ingen som var i, satt bredvid någon annan, utan man satt, alla satt hemma liksom och körde sitt. Det är det där jag har lite svårt att få huvudet runt, hur man får till en sån där lösning och hur alla snabbt hittar till det här stället. Men det är väl en community som snabbt pratar med varandra, och även förarna då, uppenbart flera av dem i alla fall, finns i den här gemenskapen då, och snabbt kan kraftsamla till det här. Det var ju dessutom ett hyfsat bra pris. Tror jag i det ena racet i alla fall var det väl $10,000 i prispotten då, varav 4 000 gick till vinnare.
Inte så dumt, det kan man lika gärna göra om man inte har något annat för sig.
Och då kan man köpa en ny simrig. Jag har en gång fult sagt tv-spelsrig, det får man inte göra. Det är absolut fel, det är verkligen simulatorer, inga tv-spel. Så du vet det.
Nu vet jag. Men du, bra. Ska vi säga så?
Jag tycker det. Det är ju, det är tråkiga omständigheter just nu runt omkring vår älskade sport. Men vi får väl hoppas att vi tar oss igenom de svåra tiderna och att vi på sikt kan komma med lite positiva besked. Vi lovar i alla fall att komma tillbaka vecka efter vecka med förhoppningsvis gott och bra innehåll, eller hur?
Ja, det tycker jag. Jag menar, det är bara att börja snacka med folk. Intervjuer, exakt. Bla bla bla, minnas tillbaka.
Ja, men vi har mycket idéer, vi har mycket idéer. Ja. Det ordnar sig.
Absolut. Ha det bra, Janne. Stay safe, tvätta händerna.
Du också. Hej hej.
Hej.